Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gedda och Tim Hansson. Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur är läget?
Jo, det är bara bra. Det är en varm dag idag. Det är solen skiner i Göteborg. Ja. Det är Way Out West och man kan säga att staden myllrar av aktivitet och liv.
Ja, det kan man minst sagt säga. Jag försökte ta bussen hit förut idag. Jag var inte den enda som skulle ta bussen
hit. Nej, det var lökigt va?
Det var definitivt lökigt.
Det såg jag när du kom.
Tack för att du informerade alla våra lyssnare om detta också.
Ja, jag skojar bara.
Skönt att dela med sig.
Ja, nej, men datumet är den 12 augusti. Och vad ska man säga, det har kommit en del rapporter senaste och
vi är väl i small cap rapportsäsong kan man väl säga.
Ja, mycket small cap kommer nu i slutet av rapportsäsongen. Och det har varit en väldigt stark jul hittills. Och vi ser lite hur augusti kommer, jag tycker väldigt lite upp och ner. Men inflationssiffrorna kommer ju häromdagen här.
Mindre än väntat va?
Ja, exakt, bättre än väntat. Men det var fortfarande så här. Ja, 8,5% på årstakt liksom, eller något sånt var det.
Ja, men jag skulle vilja dra en liten fundering där. Och det är för att du har ju påpekat att energidelen är ju väldigt bärande bit i det här. Och där ser man ju faktiskt att oljan har gått ner en del det senaste.
Ja, det är billiga tankar nu i alla fall, har jag sett.
Det var under 19 spänn här för bensin såg jag häromdagen. Så att 18,95 såg jag ett superklipp för.
Snyggt, då kan man köpa mycket bensin och åka till stranden med.
18,95. Alltså, jag är uppväxt på tanken på att bensin kostar 10 per kronor liter liksom.
Ja, men det gör det inte. Nu.
Ja.
Mm. Nej, men vi ska inte bara snacka en massa med skit såklart.
Har du sett Flexion Mobile? Pang.
Nej, jag har inte sett det. Det var bra rapport va?
Ja, när de har släppt nytt, de ska ta in...
Nytt spel?
Jajamän.
Men det gör de typ varje vecka eller?
Nej, inte så ofta. Det är med ett nytt, de siktar ju egentligen bara på stora spel nu. Ja. Så att de har sänt nytt spel. Och så har de sagt att de ska försöka uppnå enhörningsstatus.
Låter som lite floskler alltså.
De har köpt en annons i DI och sagt att de ska få upp enhörningsstatus.
Röd flagg.
Ja.
Ja, ja.
Men det är ju bra att ha höga ambitioner i alla fall.
Så ja, det är alltid bra. Det är alltid bra. Men...
det är ju ett svenskt bolag.
Ja, ja. Nu får vi... Nej, det är ju brittiskt.
Ja, men det drivs ju av svenska.
Ja. Ja. Ja, nu får vi gå in på dagens URM tycker jag.
Jajamän, och vi drar ju upp alltså både det ena och det andra bolaget rätt ofta här, som inte är svenska härkomsten, danskar, vi har ju några finnar och kör en del Sverige. Men idag har vi med oss någon som kanske har, man kan säga, bemästra det här området av skandinaviska investeringar, minst sagt. Så att, och med det skulle jag vilja välkomna Kristoffer Arnemark till podden. Hej Kristoffer.
Ja men hej Marcus och Tim. Kul att vara här.
Jajamän.
Kul att vara här. Jag är i Stockholm och ni är på västkusten, men vi ses digitalt.
Jajamän.
Det funkar bra det med.
Ja, det funkar bra. I alla fall i de här tiderna. Även om man tror att pandemin är över nu. Åtminstone i Stockholm. Här är väldigt mycket folk på stan också.
Mm. Ja. Vi har hört att dock att corona är så som smittan sprids väldigt mycket just nu. Mm. Det är väldigt många som har testat positivt åt något. Men det är ju inte många som råkar illa ut så att säga. Så att det är ju bra.
Ja, ja. Smittspridningen tar en ny vända och det är lite olyckligt att det sker även i sommar och varmt och folk är utomhus. Mm. Så det verkar ju ha liksom muterat åt något annat håll igen här. Ja. Men det är klart, om man testar eller om man inte testar, då kan man få vilka siffror man vill, eller hur? Om man slutar testa ett tag och sen börjar man testa igen, då ser det ut som en dramatisk ökning.
Ja, det skämtas ju alltid om att det är problemet med Sverige och varför vi alltid rankar så dåligt i alla typ så här sjuktestningar och liksom skoltester och sånt. Det är för att vi är så jävla duktiga på statistik och data och insamling av data tydligen i Sverige.
Mm. För
att,
bra.
Ja, vi är för bra på att mäta helt enkelt. Så att allt inkluderas liksom. Mm. Mm. Ja, men det är därför vi inte är här för att snacka data. Vi är ju faktiskt med här för att
snacka börs. Ja.
Och snacka lite mer. Vem är du, Kristoffer?
Ja, nej, men som sagt, tack för att jag fick inbjudan till den här podden. Väldigt kul att få vara med. Jag heter Kristoffer Arnemark, jobbar på Origo Fonder till vardags. Origo Fonder, vi är en alternativ kapitalförvaltare. Förvaltar två fonder i dagsläget, en aktiehedgefond, Origo Quest 1, och en long-only aktiefond som heter Origo Selecta, som vi lanserade i år. Kan man fråga sig om man lanserar en aktiefond i år när det har varit kanske inte den bästa av marknadsmiljöer.
Men det är aldrig kul att ha det lätt, va? Det är ju så, ja. Det är sen gammalt. Mm.
Började i motvind. Men vi började faktiskt, eller vi drog igång Select en månad, nästan på dagen efter krigsutbrottet. Då, Ukraina,
men då var det ju bra start ju.
Ja, fast det var en studs där precis efter när den initiala krigschocken hade lagt sig lite. Då tänkte man att det kanske blir en kortvarig konflikt. Förhoppningsvis kommer fredsförhandlingar snart. Men dessvärre blev inte så fallet, utan konflikten trappades upp liksom månaderna efter. Men hur som helst tog vi igång 23 mars i år, Selecten, som är vår första liksom renodlade aktiefond. Det är många som har efterfrågat just vår långbok i Quest då, om man vill ha liksom, en sån produkt också. Vid sidan av en aktiehedgefond där man jobbar långt och kort.
Okej, okay, okej. Okay. Men innan vi gräver mer djupt inom Origo.
Jag måste också ha en snabb fråga.
Okej, okay, kör
till. Den heter ju Origo Quest 1. Är det en hint på att det kommer komma en tvåa?
Ja, i början så var ju tanken att det skulle komma Quest 2 och Quest 3. Select kom istället, ja. Och det blir snarare att vi tar bort ettan. Så vi kommer med fler produkter, men vi behöver inte ha siffror nu.
Nej.
Att jag förstår att vi har fler fonder nu.
Mm. Bra att du ställer den frågan. För att jag tänkte fråga dig lite om din bakgrund. Och, för det är ju inte bara så, du har inte sysslat, du har inte jobbat på Origo Fonder sedan spädbarn faktiskt, utan du har gjort lite däremellan. Så att, du kommer ju lite från Ung Aktiesparare, eller hur?
Ja, men precis. Jag firar snart ett år nu på Origo. Anslöt i augusti 2021. Men dessförinnan så jobbade jag 5 år på Aktiespararna. I olika roller. Började som analytiker. Sen blev jag chefredaktör ett tag för tidningen Aktiespararen. Tog över som chefsanalytiker under sista tiden. Det är ansvar för hela analysbevakningen då, för förbundets vägnar. Och dessförinnan, innan Aktiespararna, så jobbade jag 3 år på Handelsbanken också. Så jag jobbade på Storbank också. Men jag, alltså min karriär inom Unga Aktiesparare, om man kallar det så, den började ju redan när jag var 15-16 någonting, när jag gick med i förbundet. Engagerade mig ganska snabbt, tyckte det var en fantastisk plattform, lära känna likasinnade. Särskilt när man inte har någon i sin familj som är intresserad eller vill snacka aktier, då går det ganska fort innan, alltså efter att man börjar intressera sig till att man tjatar ner sina liksom, nära och kära. Och då vill de inte höra mer och då får man hitta andan annat bollplank.
Ja, det känner jag ju detta.
Precis. Ja. Ja, ni har också liknande bakgrund, eller?
Ja, eller ja, i princip kan man säga. Fast jag var lite senare på bollen kan man säga.
Min farsa har alltid bollat mycket aktier med, sen jag var liten liksom. Men nu har jag väl växt förbi honom, så nu kommer han och frågar mig, är det här verkligen bra? Så nej farsan, det här är skit.
Ja, nej, men hur som helst så tyckte jag att det var en fantastisk organisation och där jag växte upp i norr om Stockholm, i Järfälla, där fanns en ganska aktiv lokal aktieklubb då. Och då var det jag och 65 plusarna som hängde på torsdagskvällarna.
Var det Spiltans gamla aktieklubb jag hör? Är det det? Nej,
nej, inte riktigt. Men jag blev engagerad med lite i styrelsen, så vi började liksom arrangera träffar och träffa bolag. Och det var ju framförallt det som var liksom attraktionskraften i plattformen, att kunna bjuda in bolag och kunna ta möte med management när man ändå är som en privatperson. Det är ju inte så lätt att få access, det vet ju ni.
Ja, verkligen.
Att det är svårt liksom som individ att få den informationen.
Bäst är att skaffa en podd, så kan man bjuda in vem du vill.
Ja, exakt. Det finns ju nya format, men på den tiden så fanns inte riktigt de här formaten. Och det var inte lika liksom tillgängligt att delta i conference calls och sådana saker heller. Så nu har vi ju verkligen demokratiserat tillgången till information på ett annat sätt. Så nu kan man ju ladda ner en app som Quarter och lyssna på liksom kvartalsdragningar där väldigt enkelt. Eller bara liksom ansluta digitalt i något Teams-möte. Mm. Så ja, det har förändrats en hel del sen jag var... liksom började i Unga Aktiesparare.
Ja, det är jäkligt mäktigt. Jäkligt mäktigt. Men du var engagerad i, vad sa du, i styrelsen också, i förbundsstyrelsen?
Ja, precis. Alltså i min lokalavdelning. Mm. Så jag satt och planerade lite möten. Mina klasskamrater på gymnasiet undrade vad jag höll på med. Ni vet. Jag käkade lunch i skolmatsalen på dagen och sen kom jag tillbaka på kvällen till skolmatsalen. Samma sal. För att träffa pensionärer och bolag. Men jag tyckte det var jättekul. Och det som jag gillade också, det var att många i organisationen är så otroligt frikostiga med liksom lärdomar, erfarenheter. Så man kan verkligen supa in mycket erfarenhet från den liksom publiken.
Mm. Ja,
det
låter bra.
Så det ska man inte underskatta heller, att man lär av varandra.
Nej.
Här, kunskap kostar inget, va? Då är det ju
lätt att bära.
Mm. Det kostar ju i alla fall i den här branschen om man måste samla på sig det själv. Liksom,
ja.
All misstag. Fast det är också en viktig lärdom, att man ger sig ut och är i hetluften och lär sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det har jag fått erfara. Liksom, att man testar liksom, tills man hittar sin nisch. Och efter 14 år som aktiv investerare, så tycker jag att jag kanske har hittat min nisch nu. Men precis när man tror att man har gjort det, så då får man det på nosen igen.
Mm, antagligen. Vad skulle du säga är din nisch då?
Men min nisch är ju small caps, framförallt i Norden. Det är där jag började. Jag började ju såklart i Sverige, men ganska tidigt så sökte jag mig ut i Norden. Så när jag var 16-17 någonting, så började jag titta ut i Norden, i Norge, Danmark, Finland. Och insåg att, vänta nu, vilken otrolig dynamik jag kan få i min portfölj om jag vidgar mina vyer och inte bara kör svenska case, utan tar in lite norska, lite danska, lite finska. Det finns helt andra sektorer, helt andra typer av setups.
Om du har ett tips som du får ge till det 15-åriga själv,
vad ska det vara? Då skulle det nog vara att diversifiera lite mer.
Ja, det är klassiker.
Det låter som att det ligger en snyting bakom det.
Ja, nej, men det är alltså, man får lära sig den hårda vägen som jag var inne på tidigare. Och alltså diversifiera i den meningen att i början körde man extremt koncentrerat. Jag körde liksom 4-5 case. Och det är nu när man arbetar professionellt med kapitalförvaltning, syns man att det är lite för koncentrerat. Det beror lite på vilken risktolerans man har, men omvärlden kan förändras och vi kan aldrig utesluta risken att ha fel. Och det är någonting man inser att så du kan tänka rätt, du kan göra din analys rätt, men omvärlden kan förändras och då kan man stå där ändå, trots att du på pappret har gjort en väldigt bra liksom, research. Och,
allt kan skita sig.
Allt kan gå fel. Den lärdomen gör att man blir mer ödmjuk när man tittar på bolag och framförallt tittar på vad, som jag tittar nu, att vad kan gå fel och vilka förväntningar köper jag in mig i den här värderingen. Och det är någonting som jag tror är dit man kommer efter några år med några år under bältet, som sagt.
Jag tror verkligen det är sant, alltså, för oftast kollar man ju mycket, man fokuserar ens på uppsidan liksom. Men det är ju minst lika viktigt att skydda nedsidan, givetvis.
Men sen är jag också, utan man hittar ett nytt bolag, man tycker storyn är bra, man träffar ledningen, det blir ju, man får ju direkt den här pulshöjande liksom känslan att, oj, nu kanske jag kommit över någonting riktigt bra här, en 10-bagger potentiellt, och då måste man hejda sig lite och tänka så här, ja, men vad är anledningen till att liksom, bolaget värderas där det gör idag, vad kommer bolaget vara om 3-5 år, och framförallt nu skulle jag säga att, för att liksom, om man tittar i small- och mikrosegmentet, inte minst efter ett år som det här, så inser man att Alltså bolag som är inne i liksom en tillfällig svacka, de straffas otroligt hårt. Det liksom finns inte riktigt intresse, finns inte likviditet längre i många, många papper. Så om bolagen levererar en besvikelse så är det liksom, ja, kan gå fort ner på, på rapportdag. Och så kan aktien vara död liksom i tre år. Inte tre år, men tre månader efter det. Så, och det märker man nu att likvida bolag drar först och sen så kommer kanske de här microcapsen som är bortglömda i dagsläget.
Har du en generell liksom sammanfattning av eller analys av Norden? Alltså, jag brukar alltid skämta om att i Danmark så gillar man investera i räntebärande och i Finland vet jag inte så mycket om den marknaden tyvärr.
Det känns lite som ett utanför. Ja,
Norge, där är det hög risk. Där är det ju, det är lurigt.
Norsk mjukvara som växer fort och sen så
de har
det.
Noll respekt för liksom så här, alltså pengar tycker jag. Det är liksom, det får kosta liksom, säger de. Så att jag gillar, där gillar jag småländska approachen väldigt mycket mer.
Ja, nej, men det är fascinerande att ni frågar det, för det är otroliga skillnader i Norden. Precis som du var inne på, i Danmark så skulle jag säga att intresse för små och medelstora bolag är väldigt lågt. Det är framförallt large cap som attraherar uppmärksamhet. Och det blir en otrolig liksom, värderingsskillnad om du tittar small caps i Danmark och large caps. Alltså det blir en otrolig spridning. Trots att bolagen kanske har liksom, fin tillväxthistorik, lönsamhetshistorik, så ja, marknads- eller market cap väldigt lågt, då attraherar inte det intresse från institutioner, medan om bolaget är lite större och kommit lite längre på sin resa, då blir det liksom en hockeystick i värderingen.
Men det skapar ju möjlighet till det med.
Absolut, det skapar möjligheter, och som du var inne på, så jag menar, i Danmark så har man mer ett bond mindset, alltså obligationsliknande aktier, man gillar utdelning, liksom utbyte som det heter på danska. Och jag har ju varit på en bolagsstämma i Danmark och där var det liksom, ja, lite som i min lokala aktiesparklubb, det var liksom 70-plussare där. Och det var inte många unga på den stämman. Så det bekräftar väl bilden, och Danmark är en ganska omogen marknad om man tittar på small cap-sidan. Och det är därför många danska bolag har sökt sig till Sverige också för att söka riskkapital och annat. Så att vi i Sverige har ju lite annat synsätt på det där, och framförallt mindre bolag har vi en liten annan syn på. Förut fanns det ju liksom småbolagsrabatt, sen blev det en småbolagspremie skulle jag säga här under 2021, och nu har det blivit en ganska kraftig småbolagsrabatt igen i vissa segment. Och i Norge, som ni var inne på, där är det lite mer man har ganska starka visioner, om man säger så. Man har hittat ett koncept eller en modell som man kör ganska hårt på. Och det kan funka jättebra, det kan funka mindre bra. Det finns liksom väldigt mycket spännande bolag i Norge. Så man ska, om man kan undvika liksom krascherna liksom i norsk mjukvara, så, så finns det ändå liksom stabilt.
Pexi på inte så bra. Det finns många sådana på den listan.
Ja, nej, exakt. Och sen i Finland, där har man ju, i Finland har man också haft något av mer av en amorteringskultur historiskt. Så man har mer fokuserat på att betala av bolånet snarare än att investera sitt överskott i liksom aktier och framförallt i small caps. Men på senare år så har det förändrats lite, så nu tycker jag ändå att det finns en ganska aktiv småbolagskultur även i Finland. Man ser att småbolag som Kamux, liksom bilhandlare eller talen om som vi har i Select liksom attraherar mer och mer intresse. Och det är kul. Men även där så verkar finska investerare föredra utdelning. Så utdelningsbolag är ganska tacksamma i
Ja, det har jag verkligen märkt av. Vi har ju Admicom. De har ju bygg ERP-system i princip. Och de växer ju så det knakar, har gjort i alla fall liksom. Men ändå så insisterar de ju på att ha en jättestor utdelning liksom. Och då visar att storägaren där, han är ju typ 70 plus liksom, och går i pension. Så han har ju det som en liten kudde bara för sin pension eller någonting. Och han älskar det, men jag vill ju gärna ta bort det egentligen, så man fokar på typ förvärv eller organisk tillväxt. Men så det är verkligen märkt av.
Och det där ska man också ha liksom i bakhuvudet när man tittar på bolag. Liksom, vad vill ägarna med det här bolaget långsiktigt? Vill man mjölka det på utdelning eller vill man affärsutveckla, återinvestera? Det är väsensskilt. Liksom. Och det där compounder över tid också. Så man får titta på hur bolaget inkrementellt liksom återinvesterar sina överskott. Så det är en viktig faktor att ha med.
Men mycket medtech i Finland, eller? Nej, alltså jag har sett mycket. Jag har träffat en del onoterade finska bolag som sysslar med liksom, allting är väldigt likt vad heter det där bolag, Modulite.
Modulite.
Ja, precis. Allting är väldigt likt. Det är väldigt mycket. Och så nu på radion hörde jag reklam om finsk cancerbehandling. Alltså man som svensk kan, jag misstänker att det är privatvård då. Men det är bara någon, en analys jag gjorde för någon vecka sedan här att
mycket meditech.
Ja, men mycket, ja men typ alltså mycket X-ray, röntgen så och liksom ja, liknande cancerbehandlingar och,
mm. Ja, det finns ju alltså en uppsjö olika sektorer i Finland, men ja, i Danmark är man ju väldigt starka på medtech annars. Mm. Men i Finland, det som är fascinerande i Finland är att man har kommit så långt i digitaliseringen. Vi i Sverige tror att vi ligger liksom i framkant, att vi är liksom bäst här med Fortnox och alla vad vi har här. Mm. Men i själva verket så är faktiskt Finland det mest digitaliserade landet i Norden. Och mm. man exporterar mycket av den här digitala kunskapen.
Vad baseras det på?
Nej, men man har ju ett skolsystem, man uppmuntrar digitalisering, man har ju haft en stark tradition av Nokia, som har, ja, Nokia-anställda har börjat på andra företag och man har drivit liksom innovation och från statligt håll har man uppmuntrat det här och liksom utvecklingen också. Så jag pratade ju med, vi talade om för några månader sedan och de berättade ju att i Finland så är liksom 95% av alla fakturor som skickas business to business är ju digitala. Men medan liksom motsvarande siffra i Sverige är liksom 15%, vilket är extremt. Liksom.
Är det sant? Alltså? Är det bara 15%?
Ja, det, ja, men förstår jag, en liten del. Och sen så kommer den här öka över tid. Men det säger ändå någonting om vart de har kommit. Och nu gör ju de förvärv i Sverige för att köpa liksom revisionsfirmor, köpa kundstockar. För man vill liksom bygga en bok. Men det säger någonting om vilken potential man har när man kan exportera sitt digitala kunnande.
Mm. Nej, det är ballt. Och det är lite den, för jag har ju snackat en del. Det här är en liten teaser, men vi har ju kreditsaneringsbolaget som heter, vad heter det?
Tänker du på Hoist eller tänker du på Intrum?
Intrum. De är ju, deras nisch är ju precis som du säger, att de tar deras digitala system och implementerar det i resten av Europa. Och det verkar funka väldigt bra. Så att jag tror verkligen det är ett fantastiskt. Alltså kan du implementera digitala system så att det funkar med verkligheten utan större förändringar, alltså att det, liksom, det fortsätter fungera på samma sätt eller att det inte är något märkbart jobbigare för människor att behöva använda det, ja, men då har du verkligen en ticket success.
Mm. Så att, ja, precis. Och det ligger ju verkligen i tiden nu att effektivisera och liksom digital transformation ligger ju i farans riktning. Men om man tittar i Sydeuropa, där finns det otroligt mycket att göra. Det finns jättemycket lågt hängande frukter. Det finns mycket manuellt arbete fortsatt, liksom pappersarbete, när man vänder en sida efter den andra istället för att köra liksom helt digitalt. Så det skapar affärsmöjligheter också för liksom drivna nordiska företag att komma ner till kontinenten och stöpa om industri efter industri.
Mm, verkligen. Mm. Det här Epsilon är ju väldigt populärt på Twitter, har jag sett. De gör ju, det är typ som ett Fortnox fast
i Finland.
I Grekland.
Aha, okej. Okay. Det är inte ett turkiskt Fortnox den här gången då?
Nej, inte turkiskt. Det har de varit borta.
Okej. Okay.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men vill du berätta lite om kanske vad ni kör för cases och era fonder och, eller hur delar ni upp det när ni skriver fram bolag? Liksom, hur väljer du att ha det ena fonden, andra fonden? Eller?
Precis, era kriterier kanske börjar med.
Ja.
Ja, våra investeringskriterier. Vi går ju efter någonting som kallas för Origo-modellen. Och Origo-modellen är egentligen väldigt private equity-liknande, alltså så som riskkapitalister arbetar. Och det är det första som vi gör när vi träffar ett bolag, det är liksom att försöka få pejl på ja, men hur ska det här bolaget skapa värde för ägarna. Och det vi fokuserar framförallt i vår förvaltningsmodell, det är förändring. För som ni vet att allting i tillvaron är föränderligt. Och den enda konstanta liksom, faktorn i tillvaron är just förändring. Och bolag är också i förändring. Så vi försöker hitta potential där andra kanske ser någonting som ja, man kanske har lagt åt sidan, man kanske tycker det är för tråkigt. Men, så vi tittar liksom, som en riskkapitalist skulle göra på ett bolag. Okay, hur ser det här bolaget ut i nuvarande struktur? Finns det någon division som överpresterar, någon som underpresterar? Vad kan vi tänkas göra om det där enheten liksom säljs av eller knoppas av till aktieägarna? Eller vad händer om vi liksom allokerar mer av capex till det här segmentet? Eller kan man utveckla mer av det där? Eller det kanske är ett bra bolag men behöver liksom är i behov av en ny ledning. Går det? Liksom? Finns det liksom mandat i styrelsen att göra det? Eller hur ser ägarstrukturen ut? Som ni vet så liksom ägare väljer styrelsen och styrelsen väljer ledningen. Så det gäller ju att ha koll på liksom vilka man investerar med också. Vi är ju en liten firma, så det gäller att man har koll på om man kan få gehör för det förändringsarbete som vi vill se. Och då, det bästa sättet är ju att träffa bolag, såklart. Så vi gör ju väldigt mycket bolagsbesök. Framförallt nu när man tittar i liksom small och microcap så är intresset för det segmentet väldigt lågt bland investerare. Så då är det lätt att boka i möten. Det är många som blir glada när man liksom kontaktar något danskt bolag som ingen har talas om, som inte haft besök på typ 2 år. Då blir de ganska glada, får man ganska mycket uppmärksamhet. Så det är liksom vi är ju i den meningen, så går vi dit möjligheten att ta oss.
Tacksamt låter det.
Ja, men det är tacksamt. Och vi är liksom inte fokuserar på en sektor eller så, utan vi tittar inom finans, industri, vi kan titta tjänster, sällanköp, hälsovård, väldigt spännande sektor, långsiktigt såklart. Så efter att vi har liksom utrönt om kan det här bolaget vara någon helt annanstans om 3-5 år, som är vårt investeringsperspektiv, då börjar vi gräva och då träffar vi kunder, anställda, tidigare liksom medarbetare kan man också få ganska mycket information av. Så lägger vi ett pussel och det pusslet ska förhoppningsvis mynna ut i att vi hittar någonting som kanske ingen annan har sett eller identifierat ännu. Och då kan man köpa in sig i ganska lågt ställa förväntningar och förhoppningsvis kan man då få en uppvärdering samtidigt som du tar en lägre risk än om den här informationen är liksom redan allmänt känd, så att säga. Och ett exempel på en förändringsresa som man kan säga att bolag från liksom en puppat eller en vacker fjäril, det är ju Lindab. Linda var ju en sån här riktigt Origo-case som vi var tidiga på. Det var innan min tid. Men det var ett bra exempel på hur bolag kan gå från att betraktas som ett tråkigt liksom, byggkomponentsbolag med takrännor och ventilation till att bli mer av det här ventilationsbolaget som det är idag, som alla pratar om. Och då har man ju avyttrat en underpresterande division. Och fokuserat på liksom ventilationsaffären som är väldigt intressant långsiktigt, inte minst nu med EUs mål om energieffektivisering och liksom krav på inomhusklimat och etc. Så det är liksom det sättet man ser potential som finns inneboende i bolagen men som kanske inte riktigt återspeglas i kursen. Så vi tror på liksom värde genom förändring. Mm. Och för att identifiera det här så boxar vi in våra bolag med olika värdedrivare. Så, okay, var ska värdet komma ifrån? Är det liksom styrning, är det transformation, är det ledning? Eller kan det vara liksom differentiering? Man kanske har en affärsmodell där man gör någonting helt annorlunda och på det sättet skapar konkurrensfördelar. Alltså bolag kanske har en helt digital modell kontra en analog modell som konkurrenterna har. Och då har man kanske konkurrensfördelar som man kan långsiktigt bygga vidare på och skapa en mycket stark och attraktiv affär.
Vad är viktigast för dig när du kollar på ett bolag? Liksom, vad är the killer?
Ja, det är en bra fråga. Det är svårt att kanske liksom sätta fingret på det exakt. Men det är en kombination av... Jag gillar ju liksom stabilitet och förutsägbarhet. Det låter ju lite som farfarsvar.
Track record låter det som.
Ja, men track record att man har faktiskt bevisat sig. Man har bevisat sin kvalitet. Och jag brukar ju säga att jag gillar att investera i oupptäckta kvalitetsföretag. Och det är liksom det som är kärnan i Origo, att vi gillar att investera i just det här oupptäckta. Alltså kvalitetsbolag som ändå har tjänat pengar under lång tid, som har starka kassaflöden, men som av olika anledningar inte är så populära. Kanske lite out of favor, eller vi kanske är i ett segment som många investerare kanske för tillfället inte tittar på, eller det kanske är bara för litet. Det har jag också sett, som vi pratade om tidigare, i Danmark, att i takt med att bolaget växer och kommer upp i storlek så attraherar intresse från institutioner, och på så sätt kan man få en uppvärdering också. Bolaget är precis detsamma som det var för kanske 1-2 år sedan, men det har vuxit till sig, mognat, och förstå attraherar liksom intresse. Så det tycker jag absolut är viktigt. Sen gillar jag gillar faktiskt utdelning. Jag vet att det har blivit lite mer sexigt i år efter den här kraschen i techsektorn och annat, men utdelning för mig tycker jag är ett kvitto på att bolaget faktiskt har liksom en värdeskapande modell, att man har ett överskott som faktiskt går att distribuera. Det är så många som bara gör vinster på pappret men som inte har några utdelningsbara medel. Som ni vet, man kan ju
jag köper det helt. Det är ju väldigt bra kvalitetsstämpel, om inte annat.
Ja.
Då bevisar bolaget att de går med vinst och att de har kassaflöde. Liksom.
Precis. Och drömmen är ju självklart att hitta liksom ett tillväxtbolag som har en väldigt kapitalsnål modell där man kan dela ut hela överskottet utan att göra avkall på framtida tillväxt. Så man tänker liksom ett Avanza år 2004, vilket case det var egentligen. För att där har den liksom en plattform som ökar med liksom kvadraten av användarbasen, samtidigt som du inte binder något kapital i den tillväxtresan. Så du kan i princip distribuera ut alla dina vinster och kassaflöden samtidigt som affären bara byggs på. Och då kan du ju både äta kakan men ha den kvar. Men i de flesta bolagen så måste du ha kapital som du återinvesterar i nya fabriker eller i kanske nytt logistikcenter eller vad det nu kan vara. Men jag gillar liksom den typen av affärer.
Trots det så kraschar de. Hemsidan alltså. Avanza.
Ja, Avanza. Ja, nu är det liksom mycket som har hänt sen 2004, men över tid så har ju Avanza varit en fantastisk liksom, investering. Mm. Och ja, de har ju verkligen tagit första platsen i Sverige på liksom, sparmarknaden. Mm.
Vilka bolag ser du som är under den här förändringsprocessen nu då, i dagens marknad? I några...
Ja, men nu skulle jag säga att förändringens vindar blåser ju mer än någonsin tidigare med allt som pågår med liksom elkris, konsumentförtroende som kraschar, digital transformation, pandemi, krig, allt möjligt liksom pågår samtidigt. Och ett bolag som vi gillar mycket, det är ju bröderna AK Johansen i Danmark, återkommer till Danmark.
De hade vi nyligen i podden.
Mm. Ja, ni hade något avsnitt om det, vet jag. Nej, men det är ett sånt där bolag som vi gillar, så klassiskt stor rigobolag, över 100 år operativ historik, har funnits genom liksom kriser, krascher, pandemier tidigare. Men som av olika anledningar inte riktigt värderas så högt som vi tycker att de kanske borde göra. Trots att man har en väldigt stabil modell i grunden. För tittar man på liksom själva affärsmodellen så är det ju liksom en business-to-business-grossist som är det väsentliga, det största delen av bolaget. Liksom 85% av försäljningen är till liksom business-to-business. Och en grossiströrelse är ju en väldigt attraktiv modell, för om ni tänker, så då de liksom, många av de mest framgångsrika bolagen, eller mest stabila bolagen, är ju grossister. Vet ju att ICA Axfood är också grossister, fast inom livsmedel, värderas där uppe. För alla vet ju redan liksom, den underliggande stabiliteten i den affären. Men AOJ tycker vi att det är ett fynd på de här nivåerna. Inte minst nu att aktien har gått ner. Många är ju rädda för bygg för tillfället. Mm. Men det man missar då är att den primära drivaren i AOJ över tid är liksom service, underhåll och framförallt den digitala transformationen man har gjort. Man har ställt om, investerat väldigt mycket i sin digitala plattform, så nu är hälften av försäljningen digital. Butikerna går att öppna och stänga med hjälp av en app. Installatörerna kan åka och hämta det de behöver till jobb. Man har ett liksom, prisbelönt e-handelssystem. Man har en otroligt stark liksom, logistik i backend som stödjer liksom, organisationen och kunden i day-to-day. Så man tar marknadsandel. Så nu är man nummer ett inom VVS. Och då kunna köpa liksom, en marknadsetta med starkt kassaflöde som expanderar och öppnar nya centrallager till rådande värdering. Det tycker vi är väldigt attraktivt.
Och en rätt fin direktavkastning också, va?
Ja, men precis. Så nu om man blickar framåt så blir det 7-8% i yield på det här, tror vi. Vi tror att man kommer fortsätta dela ut pengar. Särskilt nu när investeringspucken är över. Man har ju expanderat centrallagret i Albertslund. Så det har man ju tagit liksom, över cashflow de här åren, 2021-2022, färdigställs ju nu i dagarna. Så när det är väl på plats så kan man skala ytterligare. robotarna jobbar dygnet runt.
De har inga lån så, va?
Jo, de har ju tagit på sig lite lån nu när de gjorde ett förvärv av EA-verktyg som är precis ett en blandning mellan Swedol och jag vet inte riktigt vad vi ska säga i Sverige, men säljer lite arbetskläder och framförallt till snickare och så. Det där finns ju stora synergieffekter när man samkör de här. Du får access till en helt annan elektriker och eller inte elektriker, liksom snickare, och samtidigt som du kan kombinera det med el och annat, så du skapar en väldigt stark liksom modell, och du kan lyfta in sortimentet i de olika butikerna, och samtidigt som du kan flytta, för EA har ju sitt lager nu i butikerna, så kan man flytta det till det centrala varulagret i Albertslund istället, så då frigör man kapacitet och utrymme som man i sin tur kan lägga in med liksom VVS-produkter och annat, så det finns starka liksom synergivinster med det här. Och det förvärvet tillträdde man ju 1 april, så det kommer ju först nu i Q2 som kommer faktiskt nästa vecka. Så de siffrorna konsolideras liksom från 1 april. Så i samband med det så tog man över lite skulder, men det är ju inte, man är inte högbelånade relativt den intjäning man har.
Och det är intressant det där. Hur ser man typ på konkurrenterna? Ahlsell ska väl också in i Danmark nu, eller?
Ja, precis. Det har ju varit den eviga frågan liksom, hur Ahlsell ska göra. Man testade liksom att slå sig in i Danmark tidigare, alltså med egen maskin. Det slutade i tragedi. Många år av förluster, så gjorde man exit till slut. Man drog stoppen. Och nu väljer man att göra en nytt venture in i Danmark. Danmark är en svår marknad, som ni vet. Det är svårt för svenskar att slå sig in historiskt. Det är enkelt att gå bort sig, kan man säga. Och nu köper man Sunnystål, som har varit den här underpresterande branschkollegan länge. Som har hamnat hopplöst efter digitaliseringen, som inte alls har samma liksom effektivitet i sina operations. Men man, det hamnade egentligen i ett bankkonsortium, det här Sunnystål, för att de var högbelånade och nu satt bankerna på det och bankerna vill bli av med det. Och det ser man också att Ahlsell köpte ju, man la ju ett bud på de noterade aktierna högre än vad man betalade till bankerna. Så bankerna vill ju bara bli av med det. Och det reflekterar ju liksom kvaliteten på verksamheten. Så det är ju klart, det är netto negativt nu att Ahlsell går in i Danmark, men vi tror fortfarande att försprången som AI har byggt upp är liksom på riktigt, och att man kan fortsätta liksom växa med den här stabila marknaden.
Okej, spännande. Ja, men alltså det är ju ett dansk case som vi gillar liksom. Men det är ju, jag brukar ju skämta om att danskars favoritsport är ju att lura svenska liksom, så att det är svårt. Man märker att man handskas med lite danska, så är de lite, aha, du är svensk, aha.
Okay. Så det är direkt en möjlighet att lura.
Ja, men typ lite så.
För om det är Ahlsell som blir lurad då på det här förvärvet.
Vi får väl se. Som sagt, det finns ju utrymme för fler spelare i den här marknaden, men det som är så intressant är liksom VVS-branschen, det är att det blir naturliga liksom duopol egentligen. Om man tittar på den svenska marknaden så är det Ahlsell och Bröderna Dahl som kontrollerar merparten av volymen. För det finns ju så otroliga skalfördelar. För när du kommer upp till en viss volym och du har en effektiv logistik, så är det väldigt svårt för liksom ett nytt bolag att komma in och ta volym från dig. För att dels har du redan upparbetade kontakter med installatörer och hantverkare, och de går ju mycket på tradition och på det som är smidigast, och det kostar väldigt mycket att bygga upp. Så det är liksom, inträdesbarriärerna i den här branschen är väldigt höga, på gott och ont.
Det är ju gott för den som redan är där.
Ja, men precis. Men det blir svårt för AI att växa då, såklart. Men man växer faktiskt i västra Sverige. Det är ganska enkelt för dem att liksom serva, om man tänker södra Sverige, västkusten.
Malmö kanske. Ja, Malmö och
som du säger. Precis. Och då är man framförallt stora på VA, alltså vatten och avlopp. Så det är där. Jag var ju på Rosa för några veckor sedan och spanade in butiken som jag har där. Så det är liksom rör och liksom dränering och så. Och då är man faktiskt marknadsledande på det i södra Sverige och på västkusten.
Ja, men det är fint.
Jag vill gärna fråga ett annat case som jag såg att ni hade i portföljen. Också danskt, nämligen Chemometech.
Ja.
Jag tänker, du nämnde att du tycker om en väldigt billiga bolag liksom. Ändå tar du upp Chemometech som är minst sagt inte billigt, kan man säga.
Som Buffett, det bryter mot mina egna regler. Nej, men med det, Chemometech är ju liksom ett medtech-företag som växer väldigt snabbt. Väldigt intressant affärsmodell. Man har den här Razor Blade-modellen, som ni vet, som är väldigt attraktiv inom medtech. Att man säljer instrument och sen så säljer man förbrukningsvaror till det. Och Det här är ju liksom ett otroligt spännande bolag och värderingen är därefter. Det växer snabbt. Om man tittar kurvan så är det ju liksom...
Den är fin.
Den är fin. Det är svårt att klaga på den liksom, intäktsökningen och den vinstmarginal som man har och det kassaflödet man har. Och, ja, en gång i månaden känns det som att de kommer med en uppjustering. Kanske inte riktigt, men det har de gjort i alla fall de senaste åren som jag har följt det. Så det är ett kvalitetsföretag som växer snabbt. Men värderingen är nog helt annanstans, såklart. Det är också lite större bolag i market cap. Så apropå det här, man kom in i large cap här från årsskiftet också, så institutioner har börjat titta på det mer och mer. Och man ligger ju framförallt inom liksom det som kallas för biologiska läkemedel. Och när det ska skalas upp här kommande år. FDA räknar ju med att man ska godkänna ett antal av de här varje år. Och den stapeln ser bara ut att öka från egentligen 2023 och framåt. Så det är ett intressant tillväxtområde i en intressant nisch.
Men då ser du ingen multipel expansion som din värde driver där? Eller?
Nej, de måste ju liksom exekvera på strategin och fortsätta bygga serviceaffären. Och om man tittar nu, de senaste åren som har byggt väldigt bra serviceaffärer också till de här instrumenten. Så det är inte bara förbrukning utan även service. De måste serva dem och hålla dem liksom up and running. Och det är stora läkemedelsföretag som är deras kunder. Vi får väl se exakt vad den här tar vägen någonstans. Men bolaget har starka finanser och investerar för framtiden. Man anställer otroligt mycket folk också, så man staffar upp för att möta den här starka efterfrågan som man har.
Vad är det för någon av er som kommer ihåg vilken multipel han har sparat? P eller EV/EBIT?
Jag tror det är 50 gånger EV/EBITDA något sånt ungefär.
Ja, den ligger någonstans där.
Innan så var det ju typ 100 i somras. Det var helt galet. Ja, jag har ju aktien i flera år faktiskt.
Ja, det är klart.
2019 tror jag köpte det. Det är ju näsborgsvärdering liksom, men det är ju bara att ligga lång. Jag har faktiskt skalat upp lite, jag tycker det ser väldigt fint ut. Nu anställer de ju typ lika mycket mjukvaruutvecklare som utvecklare, som de anställer forskare. Så jag tror att de kommer satsa på mer och mer mjukvara i sin business liksom. Det tror jag kommer bli sjukt intressant. Och sen har man den här CAR-T-trenden då, med mycket nya läkemedel här i det här området som bara är sin linda, helt enkelt. Så jag tycker också det är nice.
Precis, men generellt så gillar man ju den typen av modell. Om man tänker att det är en tillväxtnisch, och ni vet ju, läkemedelsutveckling, det är ju väldigt vanskligt att gå in i det, biotech. Och det är lätt att gå fel, det ser vi inte minst. Det känns som att det är ett biotechbolag som smäller varje dag nu. Liksom i fas 3 som blir stolpe ut. Och, det är inte mer effektivt än ett sockerpiller. Då är det lite trevligare och spelar liksom mer plattformstänket.
Hackar och sparar, en klassiker.
Det är verkligen en klassiker.
Jag tror alla pratar om det. Det känns som att alla älskar att hacka och spara.
Ja, så det är väl det liksom konsensus i caset som vi har. I övrigt så har vi ju väldigt annorlunda positioner i våra fonder. Vi gillar ju att vara contrarian och leta där ingen annan letar. Men ibland så är det liksom elefanten i rummet finns liksom där. Okay. Så man kan inte bortse från ett liksom kvalitetsbolag som växer kraftigt och som har framtiden för sig heller. Och det är ju lätt att stirra sig blind på värdering, särskilt när man är, jag kommer ju från value-hållet, alltså alltid gillat liksom låga värderingar och så, men det som man inser när man tittar i Norden och att man tittar på lite längre sikt är att ibland så är det faktiskt bättre, som Buffett säger, att betala liksom ett rimligt pris för en liksom fantastisk affär snarare än ett väldigt fantastiskt pris för en rimlig affär. För det compounder över tid, och det finns liksom en vits med att om bolaget kommer vara någon helt annanstans om 3-5 år. Det är bra att titta i absoluta tal, vad de omsätter idag. Det kan vara mätt omsätter inte särskilt mycket. Om du tittar i absoluta tal. Så om man compoundar det, liksom, kan du 3-4 gånger x, så då ser man potentialen på lång sikt, såklart. Och talen om, tycker jag, i Finland tycker jag är ett annat sånt exempel. Lite högre värderat än snittet som vi har i vår portfölj i Select.
Och så har det bolaget heter Opal. Ja.
Talen om.
Inte det konsulter någonting sånt, eller vad?
Det är revisorer.
Revisorer är.
Så tänk dig en hybrid mellan Fortnox, samtidigt som du har liksom revisorer som faktiskt gör det nitty-gritty liksom, stämplar in verifikationer, kontrollerar årsbokslut och den typen av saker då. Och det som är så intressant med talen om det är att de har lite en annan plats i värdekedjan än ett Fortnox. eftersom man också har konsultaffären eller revisionsaffären på det. Så man har både mjukvara, men så har man också revisorer som faktiskt har kundkontakten. Mm. Så det talen de har, det, de har särskilda team för, beroende på vilken industri du är i, så hjälper de dig. Så det skiljer sig från hur andra revisorer jobbar, för där brukar man ha en generalist som ska hjälpa dig med bokföring. Men i talarnas fall, så om du är kaféägare eller har driver en kemtvätt, så får du liksom kemtvättsteamet eller team från kaféägare, och då kan de också ge dig mer verksamhetsstödjande råd. Så tänker så, men hur budgeterar du för antal stolar? Har du tänkt på det där? Om du uppgraderar ditt kök med den här maskinen, så kanske du får X output, etc., etc. Så det blir mer affärsutveckling också. Så det blir mer som en managementkonsult. Mm. Och hela caset i talen om bygger ju på att man ska ta bort det här rutinmässiga i liksom revisorns arbete. Om du tänker att bara vända på verifikationer och liksom godkänna och granska siffror, till att bli faktiskt mer av den här managementkonsulten och ju mer value-add-tjänster. Och det är den resan man har varit på under väldigt lång tid, och man har stöpt om revisionsyrket i Finland. Man vill göra likadant i Sverige. Så man köper revisionsfirmor nu, och det är en väldigt sticky kundbas som man vill åt. För man byter inte sin revisor oftare. Jag tror man byter partner oftare än man byter revisor.
Det här låter rimligt.
Ja, men då blir det väldigt svårt att växa återigen, för att du har en väldigt stickig modell. Och då är det ganska tacksamt om du kan göra det via en M&A-modell.
Men det känns också som du effektiviserar det, för det känns som att eftersom revisorerna är vana vid systemet, så blir ju de kan ju hjälpa till kunden, alltså affärsnyttjaren, så mycket mer, för att de liksom kan deras egna mjukvaruplattform. De vet exakt hur det fungerar, och de vet vad som saknas, och de blir helt enkelt mer integrerade och kommer närmare kunden och hjälper.
Jag tycker det är mycket örat mot rälsen också, tror jag.
Ja.
Du får nu mycket bra input till plattformen. Mm. Kanske specifika funktioner och sånt.
Så de har ju, bolaget själv uppger ju liksom att de har ju haft private equity liksom, spelare som har hört av sig och är intresserade av att köpa mjukvaran. Men återigen, de tänker långsiktigt i den här affären, familjen liksom, det är ett familjedrivet bolag det här. De tänker långsiktigt, de vill bygga liksom nästa Nokia.
Oj.
Fast inom revision då. Och det är frågan om de kommer lyckas. Det gäller ju att ha visioner, lite som man har i Norge. Men här är liksom ambitionen att återupprepa egentligen den strategin som man haft i Finland. Och man har liksom fantastisk kundnöjdhet i Finland. Man tar det konceptet till Sverige och till Spanien faktiskt. Så man köper liksom revisionsfirmen nere i Barcelona nu.
Okay.
Och där har de kommit ännu kortare i liksom digitaliseringsresan. Så det finns otroligt mycket lågt hängande frukter inom liksom SME-segmentet som man fokuserar på, alltså små och medelstora företag. Och då kan man bara ta den här mjukvaran som är enkel att översätta till ett nytt språk och bara köra. Och det är euro också, så det underlättar ju att det är samma redovisningsvaluta dessutom. Mm. Lite andra redovisningsregler, men det är därför man köper lokala firmor också, så man kan integrera det i plattformen. Så det är en roll-up det här, talar om. Och de har haft en väldigt lång och lönsam historik. Grundades redan liksom på 70-talet. Och började göra M&A redan liksom kort därefter. Så man har gjort liksom förvärv och den typen av transaktioner under många år. Så det gillar vi också. Men nu har man börjat accelerera mer, framförallt i Sverige.
Kul, det låter som ett intressant case. Alltså. Det får man kika in vidare, tror jag.
Absolut, absolut.
Det är högre värdering, absolut.
Vad snackar vi för värdering?
Det är runt 30-35 gånger EBIT. Men det beror på vilka estimat man vill pensla ut nästa år och nästa år. Men då har ju bolaget vuxit liksom, tvåsiffrigt varje år sedan 2004. Och tittar man hur det värderas relativt Fortnox, så är det ju billigt.
Klassisk sån PR-värdering, men de var ju mycket så under 2021. Man bara tar högsta sektorn och men den ska upp lika mycket, så blir det bra. Ja, det är bara uppsida.
Men sen ska man också tänka sig, långsiktigt, var i värdekedjan vill du vara? Vi tror ju att den här relationen mellan bolag och revisor, den är väldigt attraktiv. Alltså om du som mjukvaruspelare, i framtiden så kanske du bara mjukvaruspelare blir som en commodity. Mm. Det finns så många olika, det kostar inte så mycket att man kan välja vilken av dem. Men om du har ett starkare, om du har knutit kunden starkare till dig genom att du har en revisor som är helt specialiserad på din sektor, du är väldigt nöjd, allting rullar på. Och då använda hela det konceptet blir mycket mer attraktivt än kanske bara köpa en fristående standalone mjukvara. Så man får titta också vart branschvindarna blåser. Och vi tror att de blåser faktiskt till Talenoms fördel i det här. Men det är svårt att klanka ner på Fortnox historien också.
Eller det har blivit en del avkastning på den aktien.
Ja, precis.
Ja. Men jag tänkte om vi kanske ska gå vidare till lite mer på kortsidan, för ni är både långa och korta. Kanske ja. Prata lite om hur du tänker där lite. Jag vet inte om du kanske vill säga någon aktuell position, men kanske något stort big bet som du gjort tidigare. Eller någonting som har du varit väldigt contrarian och varit emot marknaden.
Ja, men man kan ju prata rent konceptuellt liksom, att blanka. Det vi vill göra i vår förvaltningsmodell, det är egentligen att vi är en lång kort aktiehedgefond i Quest. Och i Quest så vill vi skapa liksom, aktieliknande avkastning, men till väsentligt lägre risk. Så historiskt så brukar man tala om historiskt så har vi haft en nettoexponering, man pratar om, ja, inte för att bli teknisk, men vi har haft ungefär 50% i nettoexponering, alltså ungefär halva börsens risk har vi haft. Och levererat ungefär 10% per år. Så konceptet här är att vi försöker ta lägre risk, alltså balansera portföljen på ett så sätt så att du kan skapa avkastning lite oavsett hur marknaden går. Och då gäller det att ha dina långspel och dina kortspel. Och kortboken fungerar som en naturlig liksom, balans i relation till din långbok. Så om ni förstår att det är liksom, de samspelar på ett sätt. Så vi gillar att titta på vår kortbok, och vi delar in vår kortbok i liksom tre olika delar. Dels har vi det vi kallar för liksom pair trades. Och pair trades är ju ett ganska vanligt sätt för hedgefonder att arbeta. Det är att du identifierar ett långinnehav som du verkligen tror på. Och så försöker du hitta kandidater som kanske är verksamma i samma bransch. Alltså att man har närbesläktade liksom, drivare, men som av olika anledningar har mindre fördelaktig risk och reward. Så för då kan du i praktiken skala bort den här marknadsrisken eller bolagsspecifika risken. Eller ja, du får bolagsspecifika risken, men du får liksom alfat som en lök. Du skalar bort flera lager. Så oavsett hur marknaden går så är du bara intresserad av spreaden. Liksom om du tror att ICA kommer att överprestera mot Axfood och då har du liksom nättat bort branschrisken på sätt och vis. Och om du får rätt i den tesen så har du ju skapat en liksom bra marknadsneutral avkastning. Mm.
Du säger helt enkelt att du skulle kortat Ahlsell i Sverige då om det hade varit börsnoterat?
Ja, inte nödvändigtvis, men det är absolut ett potentiellt liksom, short mot AI. Och det gäller ju att bedöma liksom, dels värdering men också tillväxtutsikter, underliggande kvalitet i affären. Vi har ju spelat i, det kan jag ju berätta tidigare, liksom, att i AI så har det ju en liksom, distributör, en grossist, och då har vi valt att korta installatörer, alltså ett Instalco exempelvis, för att vi tyckte att risk reward var bättre i AI än i installatörsledet på grund av löneinflation, på grund av marginalsqueeze, på grund av projektmarginaler som är risken när inflationen liksom skenar på kort sikt. Samtidigt som grossister gynnas av det, för du kan bara egentligen föra över alltså prispåslaget till
slutkund.
Till slutkund, ja.
Ja, men det, alltså jag tycker verkligen den approachen är jättesund, och det är ju verkligen, när man diskuterar avkastning på lång sikt så måste man ju ha olika verktyg i verktygslådan för att liksom, ja, alltid kunna generera bästa förutsättningarna för ja, investeraren helt enkelt.
Ja,
så att jag tycker bara det är hälsosamt. Och det, för vi har ju diskuterat lite det här med synen på just kortande, och det har ju hänt mycket med liksom, alltså Wall Street bets och liksom
short squeeze. Vi har ju varit skeptiska.
Ja, det finns en massa andra negativa betoningar och det, men jag tycker den är lite oförtjänt. Synen på att använda kort som ett verktyg, att det är lite frowned upon liksom. Men mer av bolagen än investerarna kanske, om man ska vara ärlig. Så att, sen finns det alltid den risken. Nu har ju Finansinspektionen börjat lista, var det varje månad nu va, så de listar kortpositionerna som är ja, större än 0,1% eller sånt.
Det är bra, mer transparens.
Ja.
Ja men precis. Alltså man kan också se det liksom som ett sätt att hantera risken i en portfölj. För jag menar, det är inte så att det är en ondskefull handling att gå kort ett bolag, utan det är snarare så att du kan balansera det mot dina långa innehav för att du vill få så låg nettoexponering som möjligt. Du kan ju hantera det på det sättet snarare än ett alternativt sätt att liksom, köra en långbok, det är ju att sälja index mot din långbok. Men problemet då, eftersom vi är små och medelstora bolag i vår långbok och man ska att sälja index, då blir det en mismatch. För oftast så säljer du det mest likvida indexet, alltså OMXS30 på termin. Och OMXS30, det är ju ja, det är storbolag. Då bara där så får du ju en annan typ av exponering. Alltså du är lång, small och mid caps, men du är kort, large caps. Bara där så det liksom lirar inte så bra. Så ambitionen är ju istället att försöka hitta närbesläktade bolag. Där man kan ha en bra risk-reward-strategi.
Finns det inga småbolagsindex man kan korta då?
Det finns, men man kan göra liksom swappar och annat. Men det blir mer komplicerat. Blandar man in derivat och den typen av instrument också. Men absolut, det är möjligt. Och vi tittar på alla tänkbara olika sätt. Och sen så den tredje delen är ju självklart att göra alfakortningar. Och alfakortningar är att man identifierar ett bolag som man bara tror att det här ska bara gå ner. Och det fyller ju en funktion i att man tänker att en marknad utgörs av köpare och säljare. Och om du kan köpa en aktie så ska du självklart kunna sälja en aktie också. Så det är ju en naturlig balans på marknaden skulle jag säga. När vissa individer blir överoptimistiska och handlar upp en aktie till skyarna. För det skapar inte heller samhällsnytta, eller hur, om man skapar massa värderingsbubblor. Utan det som händer då snarare är att kapital dras in i en bubbla. Och när det kapitalet förstörs, när bubblan väl briserar, då skapar det väldigt mycket problem. Inte minst om det är liksom, liksom krediter involverat och den typen av liksom faktorer. Så ur liksom ett långsiktigt samhällsperspektiv så är det väldigt bra att det finns balanserande krafter. Och i alfakortningar så finns det ju liksom bolag som av olika anledningar handlas på tok för högt. Ledningen kanske överlovar och underlevererar. Och då finns det en möjlighet att ta en alfablankning. Och de är svårare och de är lite mer emotionellt utmanande såklart. Särskilt när man har fel. Det ska man inte sticka under stol med. Berätta, man kan ha fel på långsidan, man kan även ha fel på kortsidan. Extra smärtsamt att ha fel på kortsidan. Du kan ju, en aktie kan ju fortsätta stiga hur många procent som helst. Så din nedsida är obegränsad när du ligger kort. Medan om du ligger lång så kan du förlora max 100%.
Ja, det är bra. Det är sant. Det är därför vi tycker om att vara långa mest egentligen. Bara unga sparare.
Ja. Och vi är ju long biased här också. Även i Quest så har vi ju 50% plus.
Just det, exakt. Ja, det är bra. Men om vi har någon, vilken är din största contrarian blankning liksom, eller bästa bet som har spett ut sig, din tes?
Man kan ju bara ta några liksom, exempel på det som har fungerat i år utan att nämna liksom, namn. Men då är det liksom bygg generellt. Har ju gått väldigt dåligt. Även teknik. Vissa techbolag som har varit på tok för högt värderade, tycker vi. De har kommit ner till jorden nu, eller kraschat fullständigt. Det visar sig att modellen inte var så bra. Inom medtech finns det också sådana exempel. Inte minst när man blåser upp kundfordringar och annat liksom sales som inte finns på riktigt.
Ja, jag tror vi vet vilka du pratar om.
Så det är liksom, det kommer tillbaka och det är också viktigt att man förstår vad man köper, så att säga. Och ibland liksom i allmän hås så är det inte så många som kanske gör sin egen analys, utan man hoppar på trenden. Så då är det viktigt att försöka hålla huvudet kallt och faktiskt räkna på case. Så nu tycker jag att det är lite mer tillnyktring på marknaden, skulle jag säga.
Ja, men det är svinbra. Och det märks verkligen att du kan dina grejer, måste jag säga, Kristoffer, för att det är väldigt djupa och bra insikter som inte jag tänkt på tidigare.
Kanon.
Så att, ja, men kul. Jag hoppas inte jag har svamlat för mycket här i podden. Jag vet inte hur länge vi har kört, men...
Det kanske är dags för vårt favoritsegment.
Jag tror faktiskt det. Jag tror det var en liten
segway. Bra segway. Ja. Men då kör vi veckans volley då, som vi brukar köra här.
Och nu får vi se om du har lyssnat på podden tidigare, lyssnat klart i alla fall. För att då är det så att då ska jag komma med en spaning som du gjort senaste veckan. Och det kan vara vad som helst, det behöver knappt vara börsrelaterat. Vi har haft spaningar om sport och allt möjligt.
Någonting, en liten het potatis kan man säga. Ja, men precis. Jag kör snabbt här och det är väldigt varmt här, ni känner jag också, så jag vill ut. Nej, men nu känns det så här, det är sommar, det är liksom... Sommaren är snart slut. Jag säger så här, min uppmaning, det är nu att ta vara på den sista sommaren. Gå ut och bada liksom, ta och sola lite. Det här svenska sommaren, den är unik, den är väldigt kort. Men man får njuta av det medan man kan. Så jag säger ut med er bara. Sista här nu innan jobb och plugg.
Kristoffer?
Ja, nej, men då får jag nog säga att det känns som att turismen har börjat komma igång igen i Stockholm. Jag tycker att man ser att volymerna, liksom, trafiken på stan, allting har liksom återgått lite till hur det var innan. Och det är kul. Det är ju semestertider fortfarande. Men jag tycker ändå att det är fullt på uteserveringar och hotellen verkar ha bra beläggning, vilket är fantastiskt kul efter några tuffa år efter covid.
Verkligen. Varför ska det kanske?
Ja, bra.
Min veckans volley är faktiskt direkt riktad mot dig. Och
mot honom. Det låter farligt.
Ja, du spelar
volley på honom. Det är inte så farligt. Scandinavian Medical Solutions, det känns som något som hade passat dig i fond.
Ja, jag har tittat lite på det, men det är ganska litet.
Ja. För litet för er, du som säger att du gillar litet.
Nej, alltså, det finns inget som heter för litet såklart, men nej, men jag tycker att det finns otroligt mycket annat spännande nu. Ja, man kan ha en bevakningslista som jag har. Den byggs på dag för dag. Men sen när man väl kommer till kritan så ska du passera genom nålsögat. Vi gillar ju att ha väldigt koncentrerade portföljer. Liksom 20 till 30 innehav lång. Då är det inte så många bolag man kan ha, och då gäller det att vara selektiv. Så vi försöker verkligen hitta det som är vår USP, och det är egentligen de här mer tråkiga kvalitetsföretagen som ett AI, som ett Core, ett AQ, ett Spanord, som har liksom hög utdelning, hög förutsägbarhet, men som av olika anledningar inte värderas till 100% av sin kapacitet.
Ja, men det där är jäkligt bra.
Bra svar på tal. Hur mycket har ni i förvaltat kapital?
Ungefär en halv miljard.
Okej.
Mycket fint, mycket fint. Strålande. Ja, men
då vill vi bara tacka så hemskt mycket för att du var med och besökte oss här, eller digitalt i alla fall.
Ja, nej, men det var jättekul. Jag hoppas att ni tycker att det var ett bra samtal, att ni fick svar på era frågor. Det är ju fredag eftermiddag när vi spelar in här, så det är ju alltid lite svårt att hålla formen relativt måndag morgon liksom.
Ja, vi hade lite teknikstrul i början också som satte pricken på hit. Ja.
Jag tycker det blir bra.
Det tyckte jag med. Tack så mycket, Kristoffer.
Ja,
tack.
Och om man är intresserad av er eller av dig, hur ska man nå er eller få kontakt? Ja,
ni får gärna besöka vår hemsida origofonder.se. Vi har ett månadsbrev där vi skriver ganska mycket information i. Vi har ju två brev, ett för Quest och ett för Select. Och vi lyfter alltid nya case. Det var köpt, det var sålt. Och nu har vi faktiskt börjat med månadens case i Select. Så vi lyfter ett innehav i fokus.
Kul.
Så då fokuserar vi på ett innehav, skriver lite längre om våra tankar. Och sen har vi ju snart en halvårsrapport på gång också som vi kommer publicera och skriva lite mer om. Det första halvåret har gått och det är ju redan historia som ni vet. Liksom, men alla bolag har inte rapporterat sina Q2 än, inte vi heller. Men det kommer publiceras här i dagarna också. Så man får hålla lite utkik efter det på hemsidan.
Mycket fint, mycket fint.
Sen finns jag på Twitter också, Sunda Invest kan man följa mig.
Bra.
Okej, mycket fint.
Grymt.
Tack för detta.
Ja, och om ni var lyssnare vill höra av er till oss så finns vi såklart på Instagram.
Hej, nu får jag lugna ner Tim. Du är så hetsig och vill ut och bada här nu. Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation eller rådgivning. Utgå alltid från er egna analys.
Pang. Ja, det är bra. Jag är för snabb. Jag tänker att vi kanske började i början nästan.
Ja, jag tror det. Vi har ju bytt faktiskt. Vi hade ju det i början.
Aldrig förut kanske hade.
Ja. Skitsamma.
Men i alla fall, om man vill nå oss helt enkelt, så finns ju vi på Instagram, Twitter, mail.
Ja, någonting om aktier@gmail.com. Inkom, vi har fått lite insändningsbrev där och jättekul.
Ja, kul. Vi har fått lite brev senaste. Mail senaste.
Brev.
Ja. Har du postbox borta eller?
Absolut. Jag kollar en svarg idag.
Plastposten.
Kan man nå det?
Kastar du till västkusten eller? Knipplar här kanske om vi ska lösa någonting.
Från boxen till framtiden.
Ja, det
är
bra. Brevduva. Ja. Brevduva vore.
Ja, gänget med den lilla biten hett. Fantastiskt. Ha en
ha
fantastisk
vecka. Ha det gött nu. Ha det bra.
Njut av värmen. Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.